Ja, ni lyssnar alltså till Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Lena Jelmerus.
Och var står vi nu någonstans, Lena?
Vi står utanför bygdegården och det mörkret börjar lägga sig här nu. Men det gör ju ingenting.
Nej, för vi ska på, vad ska man säga, en stor tillställning här ute.
Ja, det är Tyresö Näs Villaägarförening som har en informationskväll om biologisk mångfald. Och den har man bjudit in oss till.
Yes, och det kommer förmodligen bli en ganska lång kväll, så vi tänkte nog dela upp det här i olika avsnitt.
Ja, för man har bjudit in från Tyresö kommun, kommunekologen, och från Fiskevårdsföreningen så har man bjudit in också de som ska tala. Och sen är det ytterligare en tredje, nu måste jag titta på min fusklapp här.
Det är kommunens viltvårdare, va?
Ja, det är det. Och alla de tre kommer att ha egna anföranden och så ska folk ställa frågor. Och sen är vi lite nyfikna, så att det blir nog åtminstone två program, men kanske tre program om det här. Ja. Vi får se.
Vi har ingen aning. För att det, jag tror inte man orkar lyssna på allting i ett svep, så det blir lite längre program. Och Tyresö kommunekolog, vad heter hon?
Hon heter Anna Engström och jag måste i ärlighetens namn säga att även om jag är rätt så bra orienterad om Tyresö kommun så hade jag inte en aning om att vi hade en egen ekolog.
Nej, och det står så här. Information om hur du som fastighetsägare på Brevikshalvön kan göra för att bevara den biologiska mångfalden och förbereda dig inför klimatförändringar ska hon prata om.
Ja, och sen på min fusklapp så står det att hon också ska prata lite grann om invasiva växter. För det har vi ju börjat få lite problem med i hela Sverige.
Ja, och det är därför du här också. Jag behövde dig, Lena. Jag kände att det här är inte riktigt mitt område.
Nej, jag är ganska bra på det här med växter. Ja. I alla fall det är sånt som sprider sig som man inte vill ha.
Precis. Och Tyresö Fiskevårdsförening, de ska redogöra för hur det ser ut för fisket i Kallfjärden och Erstaviken.
Ja, och det undrar ju jag också, för att här blir det ju, vi har ju fått bottendöd och vi har fått algblomning och det är varmare i vattnet. Så här finns det nog mycket som händer, skulle jag tro.
Just precis. Och kommunens viltvårdare kommer man få träffa, och viltvårdaren kommer berätta vilka viltarter vi har på halvön, vilka av dessa som är hotade samt hur viltplanerna ser ut.
Ja, men vi vet ju att vi har både grisarna, alltså vildsvinen, och vi har kronhjortarna och dovhjortarna, och vi har rådjur, så nog finns det vilt här ute. Bävern kanske också räknas dit.
Ja, så nu ska vi gå in och träffa Tyresös villaägarförening, och sen så kommer även Tyresö hembygdsförening vara.
Ja, de är med och tror jag kommer att visa upp och sälja en del av det material som finns kvar, och då har jag redan hört mig för att boken Torp och gårdar, den finns det bara två enda exemplar kvar av. Sen måste man trycka ny.
Fantastiskt. Nu går vi in. Nu har jag kommit in här och träffat på någon som representerar, vad står det? Tyresö Näs Villaägarförening.
Det stämmer precis det.
Vilka är ni?
Ja, vilka är vi? Vi är en intresseorganisation för alla fastighetsägare på Tyresö halvön.
Och för den som inte vet, var börjar och slutar Tyresö halvön?
Ja, man kan säga att det börjar vid infarten till Slottsträdgården. Där står en skylt, där står Breviks halvön. Där börjar det, och sen är det resten av halvön då, som är vårt upptagningsområde.
Och sen har ni väl olika såna här egna hemsföreningar och sånt, eller villägarföreningar, eller har ni en jättestor?
Ja, vi har en jättestor villägarförening. Men sen finns det på Dyviksudd, där finns det ju Dyviksudds tomträttsförening. De är ju, lever sitt eget liv, men de är också anslutningsbara till oss.
Okej. Och vad är er uppgift?
Ja, det är att bevaka vad som händer i samhället och tillhandahålla diverse aktiviteter som är roliga. Midsommarfirande, simskola.
Midsommarfirande? Var någonstans?
På Älmorängen.
Aha.
Det har vi haft som tradition sedan jag själv var barn. Så att det har pågått mycket länge.
Och du måste tala om vad du heter.
Jag heter Bertil Bergset och jag är ordförande då i föreningen.
Du är ordförande. Och hur länge har du bott i Tyresö?
Jag har bott här gjort sedan 2009. Men jag har ju vuxit upp då, för det är ett sommarställe som mina föräldrar byggde redan 1955. Så att jag har ju varit här ute väldigt mycket då, på sommar och ja, ledigheter och så vidare.
Och det är fantastiskt. Ni är många tror jag va, som har liksom rötter bakåt i tiden, fast ni inte varit boende alla gånger här.
Ja, så är det nog. Men det börjar bli en ganska stor inflyttning också av nya familjer. Och roligt är ju att det kommer många unga familjer som flyttar ut nu, som vill bo här ute. Lite mer avskilt och komma ifrån stadsmiljön.
Men det har blivit väldigt mycket annorlunda nu. Man har ju släppt på en massa tomträtter, så det har ju blivit större och större hus.
Ja, det blir ju så att man får en större byggrätt där man får en ny detaljplan. Och de som inte har fått en ny detaljplan, de får ju fortfarande bara ha 50 kvadratmeter. Plus 30 kvadratmeter. Sen får man bygga på 15 kvadratmeter till enligt attefallstillägget då.
Jag vet, det här har varit en gigantisk historia här i Tyresö kommun med överklaganden. Men jag tänkte, ikväll har ni bjudit hit olika föreningar också va? Ja. Ni har både bjudit hit Tyresö fiskevårdsförening. Mm. Sen har ni samverkan med Tyresö hembygdsförening. Och ja, sen kommer Tyresö kommunekolog hit.
Ja, det stämmer det. Och det ska bli intressant att höra vad de har att berätta.
Varför liksom bjuder ni in dem? Vill ni liksom tala om för folk hur det funkar med biologisk mångfald på halvön?
Ja, vi tycker att det är en sak som kanske har saknats i vårt program under åren tidigare. Så att det har vi tagit upp ifrån förra året och börjat arbeta med det här. Och det här är väl den första stora informationen som vi har då.
Jättebra, och vi kommer nu försöka spela in så gott vi kan. Det kommer nog bli flera program av det här, för att det kommer ju pågå. Jag tror att det kommer säkert hålla på minst en och en halv timme. Då blir det kanske tre program av det här.
Jaha, trevligt, ja.
Berthe, du får också berätta, vad är det vi har på bordet här? Vi har en massa utklipp och massa information. Vad är det man ser?
Ja, det här är ju något som Kerstin som har arrangerat det här ifrån Villägarföreningen. Hon har det här med natur och biologisk mångfald som sin uppgift då. Hon har hittat en hel del artiklar som har varit genom tiderna om fiskvård och så vidare. Och hon har gjort ett urval av utklipp här som hon redovisar.
Och längre bort har ni lite böcker?
Ja, det är hembygdsföreningen.
Då ska jag kasta mig på hembygdsföreningen,
ja,
också.
Hon är där.
Tack så mycket, Bertil. Ja, här har jag en till av arrangörerna. Vem har jag här?
Här har du Björn Ågren nu.
Ja, vad har ni för någonting med det här evenemanget att göra? För det är egentligen en Tyresönäs villägarförening som håller i det här.
Ja, men de har närmat sig oss och ville ha ett samarbete. Vi har väl lite gemensamma intressen här ute på halvön kan man väl säga. Vi med det som har med hembygd att göra, och de lite mer med det som är aktuellt just nu då, med boende som finns här ute. Vi har mest fokuserat på de som har dött, som har bott här tidigare.
Och nu fokuserar man på de som lever och kommer att leva här.
Ja, det är bra. Och på framtiden. Men alltihop, du vet, det knyter ihop sig liksom. Det blir ju så att om man inte har förstått sin hembygd och vad som har hänt på Tyresö tidigare, bakåt i tiden, så kanske det är svårt att finna sig till rätta här också nu.
Och Björn, du bor ju själv på halvön.
Ja, jag bor ute på Älmora, ja. Så jag kan titta ut över fjärden där mina förfäder rott fram och tillbaka. Så.
Och fiskevårdsföreningen är också väldigt aktiv här ute, va?
Ja, de brukar ligga utanför min brygga ibland och fiska, provfiska säger de att de gör. För att även om jag har vatten, jag har 1200 kvadratmeter vatten utanför min brygga, så har jag ingen fiskerätt. Så när man styckade av de här tomterna, när slottet gjorde det, Lagergren, då var det inte alla som fick fiskerätt. Jag vet, en granne lite längre bort där som råkade ut för att Tyresö fiskeförening kom bort till honom när han stod och kastade. Så talar de om för honom, hörru, du har ingen fiskevatten, eller har du fiskekort? Nej, kom in här ska du få titta på fiskekort, sa han och höjde åran i en hotfull rörelse. Men det var ingen som åkte in där. Men för min del spelar det ingen roll, de får fiska mycket de vill.
Ja, det är bra.
Det är ont om fisk nu tycker jag.
Det är ont om fisk, det ska vi få höra lite grann hur det ligger till.
Ja, det kan de säkert berätta om.
Ja, det ska bli jätteintressant.
Kul att vara här.
Kul att vara här och kul att prata med dig igen.
Ja, vi ses.
Jag har hittat kommunens kommunekolog, Anna Engström. Och då undrar jag, vad gör en kommunekolog?
En kommunekolog ser till hela kommunens naturvård och bevakar naturvårdens intressen i detaljplanering och i översiktsplanering och i enskilda projekt och så vidare. Och försöker hitta nya sätt att skapa bättre förutsättningar för naturen i kommunen.
Sorterar du under stadsbyggnadskontoret då?
Det gör jag. Jag sitter på kommunstyrelseförvaltningens stadsbyggnadskontor på enheten för hållbarhet och mobilitet.
Ja, den har jag hört talas om lite grann om förut. Och sen är jag ju, tycker jag ju väldigt mycket om Martina Kibus och hennes naturvandringar. Men som du ska alltså bevaka, alltså när man bygger och så ska man ta hänsyn till hur det ser ut.
Det är den rösten jag försöker föra i diskussionen så att inte det ska glömmas bort. Att även närnatur är viktigt och att inte naturen bara ska finnas på många kilometers avstånd för alla.
Jag har ett sommarställe i en annan kommun och där så har vi råkat ut för att man bygger för vatten och avlopp. Och då tar man ner stora ekar för de står i vägen. Hur gör ni i den här kommunen med ekarna?
Det där är en riktigt knivig fråga. Tyresö har ju en stor mängd riktigt värdefulla ekar och man försöker ju på alla sätt att ta hänsyn till dem när man planerar och bygger. Det gäller att komma in med de här åsikterna så tidigt i processen som möjligt så att man kan peka ut var de stora värdena finns någonstans. Men ibland så blir det ju naturligtvis så att man måste offra ett träd eller två. Det är min önskedröm att man skulle kunna i så fall flytta träd hellre än att ta ner dem. Men är de 500-600 år gamla då är de ju i princip oersättliga. Så det är alltid en tragik när sånt händer.
Ja, förut så var ju det kungens träd. Och då var de ju också fridlysta eller skyddade i alla fall. Men numera så får vi nog kanske hoppas att den som funderar på att ta ner trädet ändå tänker sig för ett varv till. Men man måste inte ha bygglov för att ta ner en ek.
Det beror på vad detaljplanen säger där man bor. Bor du utanför detaljplanerat område så krävs det inga lov av något slag. Men om detaljplanen förbjuder att du tar ner träd så krävs det marklov för det. Och är det ett särskilt skyddsvärt träd som är väldigt gammalt, väldigt grovt eller har mycket håligheter så måste man samråda med länsstyrelsen för att få lov att ta ner det eller ens beskära det.
Ja, det låter ju faktiskt betryggande. Anna, då får jag tacka dig så länge. Jag antar att du måste förbereda dig lite grann för din dragning här också. Men vad roligt att jag fick prata några minuter med dig innan vi börjar.
Stort tack. Tack så mycket.
Hej hörni allihopa och välkomna. Vad roligt att så många har hittat hit ikväll. Jag heter Kerstin Nolander och jag är del av styrelsen i Tyresö Näs Villaägarförening. Och vi är jätteglada att vi har kunnat få till den här kvällen tillsammans med Tyresö kommun och med Hembygdsföreningen och med Fiskevårdsföreningen. Och glada att Tyresö Radio är här och spelar in och kommer att sända så småningom också. Ja, vi står ju inför stora förändringar både på en global nivå men också här i vårt lilla närområde. Och jag tror att vi kanske är många med mig som känner både oro och lite uppgivenhet inför vad som stundar. Men den här kvällen kan vi i alla fall fokusera på vad vi som fastighetsägare här kan göra för att stärka den biologiska mångfalden på vår halvö. Och vi har kommunekologen Anna Engström här. Vi har en viltvårdare som kommer så småningom. Och vi har Fiskevårdsföreningen här som kommer att prata. Och efter deras dragningar så finns det möjlighet att ställa frågor. Så spara era frågor, lägg dem bakom örat så länge och så får ni möjlighet att ställa dem efteråt. Då så, som sagt, välkomna och välkomna Anna. Du får börja.
Anna Engström heter jag, som sagt, kommunekolog på enheten för hållbarhet och mobilitet. Det är ett helt hopplöst omöjligt namn att komma ihåg. Jag har jobbat som kommunekolog i 1,5 år. Och tar över efter Göran Bardun, som säkert många av er känner till. Han har övergått till att bli senior advisor. Då frågar alla en om råd, men man har inte så mycket ansvar. Det är skönt. Och jag tänkte prata lite om mångfald i trädgården. Brevik är ett fantastiskt område, verkligen. Med många stora värden som vi tillsammans kan värna om. Och varför prata om biodiversitet? Varför är det viktigt med biodiversitet överhuvudtaget? Och där har jag skrivit en väldigt deprimerande sak först av allt. Att förlusten av arter globalt utgör ett minst lika stort hot mot människans överlevnad som klimatförändringarna. Och detta beror på att klena, degraderade ekosystem har en tendens att inte skydda oss så mycket mot sjukdomar som intakta ekosystem gör. För att vilda djur som inte längre kan leva i sina naturliga habitat söker sig närmare mänskliga civilisationer, så att säga. Och vi kommer att se fler zoonoser, fler av djur överförda sjukdomar till människor. Vi kommer att få se matbrist på grund av detta. Vi får en brist på pollinatörer. Alla bin och humlor som ska pollinera en väldigt stor mängd av våra grödor försvinner mer och mer. Döda jordar. Vad är det som gör jorden levande? Vad är det som cirkulerar näringsämnena i jorden? Det är bakterier, svampar, virus. Alla de här små sakerna som vi aldrig ser är fruktansvärt viktiga. Matjord lever. Bygger man på matjord så dör jorden. Och den kan inte återställas. Alternativa födoämnen. När inte klimatet passar de födoämnen vi är vana vid att odla, då måste vi leta nya. Och om då plötsligt väldigt många arter inte finns, då har vi dragit undan mattan under våra egna fötter. Djur och natur i stort ger oss också andra ekosystemtjänster, som man kallar det, som är oerhört viktiga. Det renar vårt dagvatten så att vi får dricksvatten. Vi hittar mediciner i regnskog och så det finns massor av arter som vi fortfarande inte känner till. Det ger oss livsnödvändig svalka. Vi måste ha grönska omkring oss. Och att se detta sjätte stora utdöende ske mitt framför ögonen på oss. Och det är bara forskare som bekymrar sig, för det är de som ser det. Vi andra lägger inte märke till det, för vi lever i vår bebyggda värld, så att säga. Men när man förstår vidden av detta hot så är det som att se en tsunami byggas upp. Men alla står så här och orkar inte se det och förstår inte vad en tsunami kan göra. Så det är lite jobbigt. Men vad kan vi göra då? Jag tänker naturligtvis börja med träden som är så karaktäristiska för just Brevikshalvön. Den naturliga vegetationen ute på Brevik är skog. Det förstår man när man kommer dit ut. Uppe på höjderna ligger de här hällmarkstallskogarna som är så magra. Och där träd kan bli jättegamla men ändå inte större än så här smala och knotiga. Massor av tallar. Och nere på branterna och i dalarna har man mer löv. Det är en värdetrakt för ek. Den gränsar precis till den stora värdetrakten av ek som ligger innanför Kallfjärden. Det finns massor av stora värdefulla ekar ute på Brevikshalvön också. En ek, är det någon som kan gissa hur många andra arter en ek kan vara värd för? Hur många arter kan leva på ek? Uppåt 2000, ja, mellan 1500 och 2000. Det är helt galet. Och en av anledningarna till detta är att eken kan bli så förfärligt gammal. Den kan ju bli 1500 år. Och den har mycket sprickor i barken. Och ett träd som blir så gammalt får en väldigt hård, tät ved. Som gör att den blir ganska svår att bryta ner. Och det gör att trädet står väldigt länge medan det håller på att dö. Det faller inte bara omkull som en björk gör efter 70-80 år. Tallar lika så. Tallar kan bli uppåt 1000 år gamla. Och kan hysa uppåt 1000 arter själva. Så det här är väldigt värdefulla träd. Så gamla träd får sprickor i barken. De har hård ved som klarar röta. Och när du får röta inuti stammen, då bildas där mulm. Är det någon som vet vad mulm är? Det är det här pulvret som man kan hitta i gamla ekar.
Och det är alltså svampar som har brutit ner veden så, och så att den blir tuggbar för diverse smådjur, insekter, klokrypare och så vidare. Och det här är ett substrat som jättehemliga små arter kan leva i många, många livscykler inuti den här mulmhåligheten i en ek. Och de är helt beroende av den här miljön. De kan inte leva någon annanstans. Och på grund av de här speciella kännetecknena för gamla träd så hyser de mångfald fler arter än, säg, björk eller asp. Och döda träd, stående och liggande, de i sin tur hyser ytterligare arter. Och gärna solexponerad ved, det är mums för många skalbaggar och annat. Så att en ek eller en tall erbjuder många skiftande livsmiljöer under hela sin livstid. Man brukar säga att en ek växer upp under 200 år, lever i 200 år och dör i 200 år. På ett ungefär. Och för att man ska kunna ha den här kontinuerliga miljön för dessa små hemliga arter som har så svårt att sprida sig, för de är ofta dåliga flygare och så vidare, så måste du ha en varierad åldersstruktur på träden i landskapet. Du kan inte hugga ut en pelarsal till exempel och bara ha gamla jättar på tomten, utan det behöver komma upp något nytt träd som ersätter så att du får en jämn cykel av växande och levande och döda träd för de här arterna. Så därför är även yngre träd viktigt. Och mindre träd och buskar och brynmiljöer, de är väldigt viktiga därför att där häckar småfåglar. Där finns det nektar. En ek erbjuder inte mycket nektar. Det kan man inte beskylla den för. Så detta om träd. Och träd gör andra saker på en tomt också. De drar upp rätt mycket dagvatten. Så en person som hugger ner all skogen på sin tomt för att anlägga gräsmatta orsakar inte sällan dagvattenproblem för fastigheten längre ner. Då rinner allt deras vatten ner på deras tomt istället. Så snälla, spara era träd om ni kan. De är väldigt, väldigt viktiga. Och jag har en bild här på en bit av Brevik. Och där kan ni se spridningskorridorer. Det är de linjer i landskapet som arter kan spridas längs. Och man kan ju liksom ana här mörka stråk som går över. Och sen hux flux är det brutet. Hux flux är det liksom en villamatta. När man höjer blicken och ser sin tomt uppifrån och ser hur den passar in i lapptäcket, då ser man att även ens egen tomt har betydelse. Vad man själv har på tomten har stor betydelse. Vi är en del av det här landskapet. En fastighet är bara gränser vi erkänner administrativt och fysiskt för varandra, men djur och växter erkänner inte de gränserna. De rör sig där de kan. Så vården av trädgårdens gröna värden omfattar många saker, men jag har valt ut jordval och jordhälsa, växtval, boplatser, ogräs och invasiva arter, det är två skilda ting kan man säga, gräsklippning och gödning och det giftfria trädgårdsidkandet. Så apropå jord, våga vägra torv har jag skrivit. Här ser vi en bit av primatorv. Torv är fossilt. Torv är vitmossa som läggs lager på lager på lager i en mosse och binder in kol. Så tjocka, tjocka lager av kol. Och bryter man torv och bränner det eller blandar det i jord så bryts den här vitmossan ner och kolet avgår. Så när du köper en påse jord, försök att hitta torvfri jord eller gör egen jord. För jag är själv skyldig till detta. Innan jag insåg vad det var jag höll på med så köpte jag helt vanlig blomjord. Och den består till mycket stor del av torv. Därför att det är ett sånt poröst, lättdränerat, enkelt material att jobba med. Jag vet inte varför vi fortfarande får bryta torv för att lägga i våra krukor. eller elda med. Det är helt vansinnigt. Vi borde inte få det. Men så är det. Man kan satsa på träfiber eller barkmull om man har surjordsväxter. Trädgårdskompost är ju prima. Lövmull, grövre spån och flis. Det finns många saker man kan blanda i jorden för att få samma jordförbättrande förmåga som torv. Det kan behövas lite kalk om man har sura löv eller träslag i den här flisen. Och extra näring som annars går åt när flisen bryts ner av bakterier och annat kan man behöva lägga lite gödning på. Och när du har grillat, om du har använt vanligt träkol, så kan du ta resten av det kolet och bryta sönder och lägga i guld eller nässelvatten. Och sen peta ner de här kolbitarna i jorden. Det är mums. Och daggmaskar, de gillar grävfri odling och odling av baljväxter. Så vill man ha mycket mask som rör runt och drar ner alla löv och annat gräsklipp och sånt där som man lägger på. Så man ska vara rädd om sina daggmaskar i jorden, små bönder. Så några tips om jorden i trädgården. Och växtval då? Ja, vilda arter och gamla sorter. De är bättre nektarkällor, bättre hem och föda åt de flesta av våra inhemska insektsarter. Jag har räknat upp några här. Akleja, prästkrage, fingerborgsblomma, borstnejlika, stockros, gamla sorter av rosor och så vidare som fortfarande har kvar sin nektar. Ängsväxter. Man kan köpa frön från till exempel Pratensis som är ett företag som gör blandningar, fröblandningar av inhemska ängsblommor för olika sorters mark, om man har sur mark eller basisk mark, om man har torrt eller fuktigt och så vidare. Men jag brukar gå runt och samla frön själv. Det är plättlätt, det gör man på sensommar och höst. Någonting annat att tänka på, om ni har persilja eller morot eller palsternacka, lämna gärna en planta till nästa år, för de är ju tvååriga. Så första året får man alla bladen och morötterna och så vidare. Men om man lämnar ett par och de klarar sig och skjuter nya blad, så kommer det ju en blomstängel nästa år. Och de är riktigt, riktigt trevliga för väldigt många insekter. Mängder av fjärilar och så som gillar dem också. Så det kan man låta stå kvar. Vill man se en svärmare som är såna här nattaktiva fjärilar med lång snabel och stora ögon, då kan man sätta blomstertobak. De älskar dem. Inte narcisstobak, för de har för lång pip. Men vanlig blomstertobak är toppen. Och man får också tänka, ja, kryddväxter generellt är ju också väldigt poppis. Och så behöver man fundera över värdväxter. Därför att fjärilarnas larver och ägg ska ju också leva av någonting. Och det finns jättefina planscher man kan titta på Google och så. Med bra värdväxter. Naturskyddsföreningen har och en mängd andra. Man får gärna sätta blommande och bärande träd och buskar. Olika djur gillar olika dofter, olika sorters blommor och olika säsonger. Så här har jag en bild på den allra första humlan som kommer till säljen. Sälj är inte sly, det är humlornas frukost. Det är det första som blommar på säsongen när humlorna vaknar, det är jätteviktigt. Och ett tips, nästa gång ni ser en stor blommande sälj, lukta på den. Alltså de doftar fantastiskt. Det tänker man inte när man bara ser dem. Träd och buskar med så här söt och kvalmig och lite unken doft som den här rönnen här och oxel och så, det gillar skalbaggar. Det tycker de är toppen. Här har vi en gräsgrön guldbagge tror jag. Och sent på säsongen blommar murgrönan. Och det är väldigt många senlevande flugor och bin och andra och blomflugor som älskar murgröna. Så det är också. Den blommar ju in i oktober, november ibland till och med. Boplatser kan man tänka på åt sina insekter i trädgården. Vi har väl alla sett bihotell till förbannelse nu känns det som. Det har varit poppis i många år. Man kan också anlägga en sandbädd. Det finns jättefina instruktioner på hur man kan göra en sandbädd i sin trädgård för alla sandlevande bin som är egentligen mångfalt fler än de som trivs i såna här bihotell. Man kan anlägga en liten trädgårdsdamm för alla små dykare och trevliga insekter som lever där. Omläggning av taket skrev jag upp här därför att när vi flyttade in i vårt hus i Bollmora centrum för 7 år sedan, då hade vi fladdermöss i taket och jag var så lycklig. Jag stod i skymningen och tittade ut över parkeringen och såg dem pila ut från vårt tak och köra runt och komma tillbaka. Och så behövde vi lägga om taket och så gjorde vi det och nu har vi inte fladdermöss längre. Och det tycker min sambo är jättebra och jag tycker det är väldigt tråkigt. Så där gjorde vi tydligen en hel fladdermuskoloni hemlös. Man får gärna sätta upp en fladdermusholk om man måste lägga om taket. Det är en liten, vad heter det, tröst. Och gamla träd. Det är ju boplatser för väldigt många djur. En fladdermus kan klämma in sig i en smal, smal, smal spricka i ett gammalt träd. Och fåglar som kan hacka ur bohål och alla insekter och så vidare. Så det har man mycket glädje av. Nu kommer vi till det här med ogräs och invasiva arter. Ogräs, det är alla växter som växer där ni inte vill ha dem i trädgården, i rabatter och så vidare. Är det vanliga ogräs, då kan man ju rycka upp dem och låta dem ligga på jorden. Eller hacka ner dem om man vill. Men invasiva främmande arter är ett mycket värre problem än vanliga ogräs. Och här har jag några av våra käraste invasiva arter får man väl säga. För de är ju införda som trädgårdsväxter nästan allihopa därför att de är lätta och vackra och tillför liksom världen. Och här har vi blomsterlupin som förskönar våra vägkanter. Den doftar gott, den drar till sig insekter och den kväver allt. Vi har inte några större problem med blomsterlupin i Tyresö än. Och så vill vi gärna att det ska förbli. Så om man vill ha lupin i sin trädgård, ta inte bara frön från växten ni ser i vägkanten utan köp sterila frön eller som ger blommor som inte sprider sig vidare. Det finns sådana varianter. Här har vi kanadensisk gullris och den är ju också väldigt tacksam att ha som en plym i trädgården med vackra gula blommor, kan stå år efter år och när den kommer ut i naturen så förökar den sig också något helt hysteriskt. Och så jättebalsaminen som också gör ogenomträngliga snår. De här, framförallt den och den, kanadensisk gullris och jättebalsamin, de är inte särskilt svåra att bekämpa. Lupinen sätter ju en rejäl morot i marken. Så där behöver man kanske jobba lite mer för att få upp. Men de här är, ser ni en blomsterlupin, det är bara att dra upp. Lätt, lätt. Ja, jättebjörnloka, vi kommer dit också. De kräver alla en ansträngning, men de här är inte farliga att dra i. Det är ju jättelokan. Här har vi den. Den var också jättepopulär när den introducerades för att den var så vacker, men den vill man inte gå och dra i för att den har en fotosensitiserande saft. Får man minsta droppe på sig, vilket jag fick i ansiktet en gång, så får man brännblåsor även om det är mulet. Det är inte så kul. Den kan man hugga av under tillväxtzonen. Den har också lite som en morot. Om man tänker sig hur en morot ser ut så är den ju orange och sen så är den grön upp i toppen och där kommer bladen. Men där sitter tillväxtzonen så kan man klippa av roten ungefär på mitten så kan man ha tur, då kommer den inte upp igen. Men då ska man ha skyddskläder på sig om man ska ge sig på en sån. Vi har gul skunkkalla som täcker över fuktiga marker på nolltid. Den är inte heller rolig att ha. Och så vårt kära parkslide som är ett eländes elände. Och där finns det ännu inte någon bästa metod att bli av med det. Det forskas och den kommer möjligen upp på EU:s svarta lista. Alltså att varje land har ett ansvar att bekämpa den. Men bland annat Spanien motsätter sig detta därför att de är helt invaderade. Så om de måste göra någonting åt det så blir det väldigt dyrt för dem. Men det tycker inte jag är ett skäl att lägga sig platt, om jag ska vara ärlig. Jag ska inte göra det här till ett föredrag om invasiva växter. Vi har ett arbete inom kommunen. Det kommer snart en ny lista från Naturvårdsverket någon gång senare i år om vilka växter som en fastighetsägare har ansvar att bekämpa. Så den kan man hålla koll på. Och Naturvårdsverket har på sin hemsida också en väldigt bra metodkatalog där det står om bästa sättet att bekämpa dem och att göra sig av med materialet som man får. Så där kan man titta om man är intresserad av det. Vi går vidare till gräsklippning och gödning, och då tänkte jag Nancy Reagan kunde få säga ett ord. Just say no, står det på hennes tröja. Lite skämtsamt sagt. Vill man ha små bitar av ängsliknande vegetation i sin trädgård, då låter man helt enkelt gräsklipparen stå. Och vill man göra lite mer, så kan man skrapa bort grässvål och så in ängsblommor. Men det är lite annan skötsel. Men man kan ju bara ha ett hörn av trädgården där man låter det komma upp och där man slår en eller två gånger om året. Låter det fröa av sig och sen tar man bort det. För även högvuxet gräs ger en möjlighet för insekter att klara av en livscykel eller två. Går man och klipper gräset hela tiden, så är det inte så många insekter som hinner med att bli klara som ägg och larver och så vidare. Och förra sommaren minns jag en kväll när jag gick i Fårdala, det här stora gräsområdet vid ridhuset. Och jag hade motljus, och det var en sån här underbar, lite fuktig, varm, solig sommarkväll. Och jag såg så lite insekter i luften. Ni vet, i motljus ser man ju alltid, det bara, hela luften är full av dem, när jag var barn. Men inte nu längre. Biomassan av insekter i världen har minskat radikalt. Så kan vi skapa lite fler miljöer för dem att leva i, så blir de jätteglada. Och så undviker vi ju förstås bekämpningsmedel. Det finns andra sätt att bli av med sniglar. Jag var tvungen att lägga in den här bilden för det var ett sånt fiffigt snigelstaket. De har grävt en ränna, fyllt på med grus, och så har de satt såna här träbyglar som ser ut så där, krokar. Och det här är byggplast som de har stuckit ner i sanden och sen vikt en gång. Så att sniglarna kommer upp här och så kryper de och så ramlar de ner. De kommer inte över det här staketet. Tyckte jag var riktigt smart. Det här är tillsammansodlarna som har gjort detta. Under gräs och plattor i trädgårdsgångar kan man lägga geotextil, så slipper man rotogräs. Och man planterar tätt i rabatten för att skugga. Och hur rustar vi oss då för detta trasiga klimat som vi tvingas leva i? Man diskuterar mycket naturvårdsbränningar. Ni har ju som sagt en del skog ute och ser. Det byggs på förna i marken, vilket gör att om du får en okontrollerad skogsbrand så blir den mycket allvarligare än vad den blir om det får komma bränder ganska regelbundet och bränna av den här förnan i marken. Och många av träden ute i Brevik, det finns ju arter, alltså små lavar, kolflanlav och sånt, som är spår av bränder som en gång varit. Kornflanlaven kommer långt efter en brand, många, många år senare. Men det måste ha brunnit i tallen där den sitter. Och det finns ute på Brevik, så det har brunnit i skogen. Det är alltid otäckt, och Södertörns brandförsvarsförbund är aldrig glada när man vill göra en naturvårdsbränning. De blir jättesura. Men vi tittar lite på vad det skulle kunna vara lämpligt att göra det, för vi vill inte ha skogsbränder, naturligtvis. Återvätning sysslar vi med. Vi hittar skogsområden med skogsdiken i som inte längre är till gang. Vi har inget aktivt skogsbruk här. Vi måste inte ha liksom torra skogar. Även gamla åkermarker som man inte odlar på längre. De består ju ofta av en gammal mosse. Det är torvjord i de här, och det avgår hela tiden koldioxid ifrån dem så länge de inte är våta. Så vi har lite små projekt på gång i kommunen där vi ska göra nya våtmarker. Jag tog en bild här på en regnvattentunna på tomten. Det är ni alla väldigt betjänta av, att börja skaffa stora regnvattentunnor. Vi kommer att få somrar när det inte regnar ett smack. Och då är det väldigt bra att ha regnvatten att vattna din trädgård med, så att den behåller grönskan, så att du får ett skönt mikroklimat omkring dig, så att inte allting är torrt och flämtar och dör och du måste köpa nya växter nästa år. Så satsa på att samla regnvatten. Det är ett jättetips som jag försöker peta in i alla stadsbyggnadsprojekt jag kommer åt också. Vi måste samla regnvatten på stor skala. För att sommaren 2018, det liksom kommer att komma oftare, den typen av somrar. Bekämpa invasiva arter där ni kan och har rådighet. Kika på kommunens hemsida, vi ska uppdatera den vad det gäller invasiva arter. Så ha lite fler bilder och så där ute. Och att anpassa sig, anpassa sitt växtval och sitt beteende. Var rädd om sig när det är varmt och ni vet översvämningar och sådana där saker. Det drabbar ju fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som måste se till sin tomt och sina ägodelar. Så det är ett tungt ansvar. Och stöder vi biodiversiteten lokalt så är ju det en byggsten i det regionala som i sin tur bygger upp det globala. Vi är ju en del av någonting större. Även Brevikshalvön är del av någonting större. Jag tycker man ska vara glad och stolt när man gör någonting bra för naturen på sin tomt. Jag cyklar. Jag har en elcykel så jag cyklar nästan överallt. Och jag cyklade hit ikväll. Och jag cyklade förbi en tomt som var plansprängd, utfylld. En slänt ner mot parkeringen, där det var inte makadam, det var kross. Det var den här fraktionen, stora liksom stenar bara. Gräsmatta upp till två BMW, en gigantisk motorbåt. Jag bara, inte ett liv. Och har man en sån tomt, då drar man inte sitt strå till stacken helt enkelt. Vi är inte isolerade små ensamma partiklar i universum. Vi är också en del av naturen. Och här har jag lagt allra sist bra lästips. Många bra ställen här från Lunds universitet och från Rikare trädgård, den är suverän den sidan. Ni får ju ut den här presentationen sen. Så alla de här länkarna finns. Natursidan, hur man anlägger en sandbädd. Småkryp som hobby, ja du vet, det är massor av bra grejer. Det var inte meningen att avsluta på en dyster ton här. Jag är jätteglad att alla ni har kommit hit och att jag fick komma hit och prata. Väldigt glad och nöjd och tacksam.
Ja Lena, det här blev ju inte bara ett program. Det här blev tre program. Så det här första programmet, då hörde vi
kommunekologen Anna, och hon var väldigt trevlig och jag fick mycket positiva vibbar av henne. Det verkar som om kommunen också nu har fått en ny, inte bara en kommunekolog utan också en vattenstrateg. Så att de sorterar direkt under kommunstyrelsen och är med i liksom den övergripande planeringen i kommunen. Både i stora frågor och i små detaljfrågor.
Jag intervjuade ju faktiskt en vattenstrateg. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Det var han som var med och ritade vid varje gatubrunn, höll på att säga. Mm. Att här startar Albesjön. Och ja. Förklarat att man även behövde ha vattentänk när man bygger ett område med asfalt.
Ja, och kommunekologen, hon hade ju ett tänk om att det måste vara en miljö som är både bra för naturen och för människorna. För att om inte naturen och människorna är på samma linje, då blir det inget bra.
Precis. Och nu kommer vi att sända de här tre programmen efter varandra. När ni lyssnar på det här första programmet så hoppas jag att program 2 och 3 redan ligger ute. Och då kan vi redan tala om vad kommer program 2 handla om.
Ja, program 2, det var viltvårdarna. Ja, det de inte sa under, men som stod på en av deras bilder, det är att de faktiskt är 8 stycken. Och att de har en jour, så att det alltid, lördag, söndag, varje vardag, finns en jourhavande viltvårdare. Och det är mellan klockan 7 och 20. Och de är då i kommunens tjänst, kan vi säga.
Ja, och att det var viktigt att man ska ringa 112 om man körde på ett djur.
Ja, för då blir det ett polisärende och då är det en annan grupp som tar hand om det skadade djuret. Ja. Men våra viltvårdare, de pratade om mycket annat som jag det var väldigt spännande att höra som jag inte alls visste något om.
Precis. Och i det tredje programmet från den här kvällen, då kommer vi att lyssna på Fiskevårdsföreningen som ofta är med på Tyresö Närradio. Det programmet kommer också bli väldigt spännande.
Ja, ja, det var mycket där som jag trodde att Fiskevårdsföreningen, det var fiskekort ungefär. Och sen har jag ju sett att de ibland har haft för ungdomar som har fått stå och meta nere vid Notholmen. Men det här var något helt annat som det programmet kommer att handla om. Ja. Jättespännande.
Så att nu ska ni lyssna vidare på de här programmen. Och vi två som har gjort det här reportaget, jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Lena Hjelmerus.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.